Ja, då är vi alla välkomna att fira gudstjänst denna söndag också. När så småningom alla hittar sina platser. Och Lasse, kan du tänka dig att tända lite grann här inne? Vi har haft en del tekniska utmaningar in i det sista för att få ordning på det hela. Men med både mänsklig och kanske gudomlig hjälp här vi har bett, så tror vi att det ska ordna sig det hela, så vi kan bland annat få se sångtexten. När jag har tänkt och bett inför den här gudstjänsten, så har jag tänkt kring delaktighet. Att vi alla kommer samman. Det är inte som på en biofilm eller så, där vi sitter och bara tittar, utan vi firar någonting tillsammans. Och oavsett om man är i bänkraden mest hela tiden och kanske är med i sången och i bönen och så, eller om man står här framme, så är gudstjänsten någonting vi skapar tillsammans. Och vi tror också att Gud själv är med och låter någonting hända i den här gemenskapen. Och idag så kommer vi få lyssna till Josefin Samuelsson, som är pastor här i församlingen, som förkunnar för oss. Och vi har ett tema idag. Och vi sa till slut den oväntade kärleken, va? Typ den oväntade kärleken. Den oväntade kärleken. Och Sara och Peter Geraldo kommer leda oss i lovsång. Efter förkunnelsen så kommer vi ha några stationer där man kan få vara med och uttrycka sin bön och betjäna varandra. Och det kommer jag presentera när vi närmar oss det. Vi kommer be och lyfta fram vår mission bland annat. Och samla in en kollekt i församlingens verksamhet. Det är söndagsäventyr idag. Och då möts alla tre grupperna. Så från 3-4 års ålder upp till 12-13 års ålder finns det möjlighet att vara med på söndagsäventyret idag. Men nu lägger vi gudstjänsten i Guds händer. Tack himmelske far att du har bjudit in oss till att fira gudstjänst. Och vi vill överlåta den här stunden nu i dina händer och be att du låter din goda vilja råda. Vi vill ge oss själva till dig och be om att alla dina gåvor får vara verksamma hos oss. Sänd din ande att öppna våra hjärtan och göra oss redo för det du tänkt. I Jesu namn. Amen. Nu sjunger vi tillsammans.
Vi ska sjunga en sång tillsammans som jag vet inte om vi har sjungit här. Så den kan kanske vara lite ny för en del, men häng på där. Så jag har ofta haft den här sången i mina öron när jag cyklar till jobbet senaste tiden, och den har börjat betyda mycket för mig.
Gjort mig glad, och Herren säger.
Är det någon av äventyrsledarna som har tänkt att säga någonting inför att vi ger oss, eller ni ger er iväg en trappa uppåt?
Ja, någonting tänker jag att vi säkert vill säga. Ja. Idag är ju lite speciellt faktiskt. För idag är vi alla tre grupperna. Alla vänner av olika slag. Både kompisar och polare och amigo. Så det känns extra roligt tycker jag. Vi ska prata om lite olika grejer tror jag. Jag har med mig till Amigo en bomullstuss, en liten lapp där det står Jeriko och en bibelbok som jag har tagit ur våran stora bibel och på den står det Rut. Lycka till och knepa ut vad vi ska göra.
Och på polarna idag så ska vi läsa en bibeltext ur Johannes evangeliet tillsammans. Men också testa på med kroppen på olika sätt hur man kan förstå den texten.
Och på kompisar så är det Amanda och jag som hänger med. Och vi kommer prata lite om saker. Ledtråd.
Då är ni välkomna att följa med respektive ledare iväg. Och så tror jag man får... Man får fånga ett barn efter gudstjänsten och höra hur det är med bomull och Jeriko och åsner och allt vad det nu var, kroppen hänger samman. Jag glömde att säga att jag heter ju Mattias Everborn och är också pastor här i församlingen. Inför det här temat, oväntad kärlek, så gick mina tankar. Om jag skulle skicka in en sån här dagens ros som kan finnas i tidningen. Där folk skriver om någonting som de verkligen har uppskattat och många gånger blivit positivt överraskade kring. Så vad skulle jag kunna ta? Så kom två bara så här händelser spontant till mig. Så. Det kan ju vara när man till exempel blir, jag kan inte kalla det något annat än brödbombad utav Per Anders som har blivit vid ett par tillfällen, en man här i församlingen, som knackar på och kommer med en kasse bröd. Och det är sån bröd som mina barn blir alldeles saliga av. Och det lyser ur ögonen när de ser vad vi har fått del av. Det skulle jag kunna sätta in ett dagens ros kring. Eller återvänder ibland till Inga Killing som lämnade oss för ett par år sedan. Som satt i sin rullstol som var i stort sett, ja, men hon var blind och nära nog döv när man besökte henne. Men när jag kom till henne så var det så här, ja, jag har bett för dig idag. Och jag har ett bibelord till dig. Och så delar hon med sig utav det. Och det var ögonblick som värvde mitt hjärta och fortfarande gör det. Och jag har skrivit upp ett par av de bibelord som hon kände att det var en speciell hälsning till mig. Människor som utifrån sina gåvor och sin förmåga visat mig omsorg och kärlek. Om ni skulle skriva in en dagens ros, vad skulle det vara för någonting? Vad tänker ni på för möten, människor, ögonblick? Ni får gärna faktiskt ta tillfället och dela det. Är det någon som kommer på det sådär jättespontant så räck upp en hand om det är någonting ni vill dela. Annars kan ni få göra det kanske lite senare i gudstjänsten när vi är framme vid de här stationsbönerna så kan vi se om vi, det är någon som känner att det här, vi har ingen tidning att skriva här, men vi kan ju berätta för andra att sånt, det här är goda möten utav oväntad kärlek. Lite grann vad som händer framöver. Ska vi se. Nu är vi framme i november. Tiden går. Inte går, det till och med rusar. Missa. Vi har ju de här ekumeniska bönen tillfället på torsdag morgnar vid 6:30 kan man komma hit och söka sig in på baksidan, och då ska dörren vara öppen och man kan söka sig in här. Det är inte alla som har tillfälle till det kanske, om det ska lämnas på dagis eller så, men det, de gånger jag har lyckats vara med så har det varit väldigt goda tillfällen. Nästa helg är det lite saker som inte står i vårt ordinarie program för att det har tillkommit senare. Finns ju Ungdom med uppgift, har ett regionalt center här nere i Tullhuset där de också har såna här lärjungaträningsskolor och så. Och nu kommer ett, eller det finns redan på plats ett team som ska ha, vill vara med och betjäna församlingarna i november. Och nästa helg så hörde de av sig för några veckor sedan och undrade ifall, är det någonting ni vill att vi ska göra för er? Och då sa vi det att, ja men en familjeförmiddag på lördag vid 9:30, och så börjar vi med lite fika och så slutar vi med lunch 12:00. Och då är det tillfälle för familjer, barn och vuxna att tillsammans få upptäcka att vara ett team tillsammans med Gud. Hur man tillsammans kan få lära känna honom mer och också tillsammans som familj betjäna honom. Och det finns en ganska rik erfarenhet utav det här sättet att tänka inom det som kallas då King's Kids, som är en del utav UMU. Sen på nästa söndag så kommer de också ta hand om större delen utav våran gudstjänst. Och det blir en liten återkoppling där till vad hänt under lördag, men det kommer vara vanligt söndagsäventyr, och de kommer ta hand om den gudstjänsten som är här nere också. Så att det blir spännande. Det är ett delvis internationellt team. Det är alltså både svenskar och folk som har kommit från andra delar av världen för att dela med sig och hjälpa kyrkor och dela med sig av evangeliet i Sverige. Och det behöver vi faktiskt, känner jag, de här impulserna. Så att det är ett spännande tillfälle att få del av det. Jag ska också pålysa då att lite avsteg från programmet är ju att vi har församlingsmöte den 26 november på förmiddagen klockan, och eftersom det inte står i programmet så 9:30, och då finns det möjlighet att få frukost, äta lite frukost tillsammans, och så har vi ett gott församlingsmöte där vi samtalar om vad som ligger framför, och det kommer vara en del kring de ekonomiska budgetsituationen och så inför nästkommande år som tas upp då. Det här får man väldigt gärna anmäla sig till. Skicka ett mejl eller tala med mig. info@citykyrkan.nu skickar man mejl till, eller så kan man tala till mig med mig. Jag tror jag ser till att det finns en lista att skriva upp sig på. Så en lista kommer upp här efter gudstjänsten. Vi nöjer oss med pålysningar där. Det finns mer att berätta, men vi stannar där. Vi ska ta en stund i bön här. Det är församlingens bön. Det är någonting som är viktigt. Vi har ju, och det är någonting som Bibeln verkligen uppmuntrar oss till, att ta och be för överheten, står det. Det har varit ett val som har varit ett stort samtalsämne den här veckan i USA. Och vi kan be för att samhällen och styrelseskick ska fungera på bästa sätt. Men vi har också våra missionärer som vi gärna ber. Speciellt tänker vi nu på Miriam och Helena, våra två barnmorskor som vi har sänt ut på en 2 veckors tur till Indien för att vara med och dela med sig av sitt kunnande i den miljön. och har följt dem lite grann på Facebook där de har lagt upp bilder. Än så länge så tror jag att de mest har bekantat sig och gjort lite studiebesök och anpassat sig efter den lokala tiden. Men nu börjar det nog bli skarpt läge att de ska börja undervisa och dela med sig av sina erfarenheter. Senaste inlägget handlade om hur de höll på att sy ett bröst i och lagt upp en bild på ett tygbröst. Det är ju så, även barnmorska får man instruera om sådana här saker. Det såg faktiskt lite roligt ut. Är det någon som känner att man har burit med sig någonting som ni känner att det här ska vi lyfta tillsammans? Så kan vi göra det. Annars kommer det finnas tillfälle lite längre fram att skriva sina bönämnen också som vi tar en bönestund för. Nej, men då ber vi för det här. Vi ber också för det som vi brukar be för i en församling här, Sankt Georgios. Och någonting vi lyfter gemensamt inom EFK, en Al-Masira, ett evangelisationsmaterial för arabisktalande. Och det får gärna vara ett par stycken som ber.
Tack Jesus för att du är här just nu och tack för att vi får lita på dig här. Hans mäktig Gud. Tack för att du finns mitt ibland oss här och tack för att du finns också här i Libanon här och ser hur eländigt det är här. Hur många har familjer i flykt här och familjer som bor i så illa Jesus. Och tack för att du lyfter människor här i mitt i elände här för att hjälpa här. Tack för församlingarna här som har ett aktiv roll här med att dela matkuponger och nödhjälp Jesus. Vi ber om din kraft här att också att resurser ska komma fram Jesus så att de får tillgång här till det de behöver Jesus för att hjälpa människor i nöd. Vi ber om din kraft. De får känna hopp här mitt i hopplösheten här. Vi ber här för var och en som är inblandad och varje församling här som är inblandad i detta arbete. Jesus, vi ber också för Sankt Georgios syrisk ortodoxa kyrkan här. Vi ber för våra bröder här som samlas kanske just nu också här till gudstjänst. Du är med dem här, leder dem i allt här. Din heliga ande får vara med dem här. Vi ber dig i Jesu namn.
Politiska livet och det ekonomiska livet och de som styr och ställer Men vi vet att allt som sker är inte efter din vilja. Men Herre, vi ber att du ska förvarma dig och att du ska veta allt till det bästa. Herre, välsigna alla dem som tror på dig och som vill tjäna dig och som står i ledande ställning att kunna påverka och visa på din väg, Herre. Och vi ber för det här materialet nu då som är för arabisktalande. Herre, vi ber för alla i vårt land som har en annan tro. Muslimerna som så hängivet fastar och ber, och att du ska visa dem på dig, Herre, att du är vägen, du är sanningen, du är livet, och du älskar dem och du gav ditt liv för dem. Herre, välsigna missionen bland dem och alla som vill dela evangeliet med de människor som inte kan nå deras egna länder. När de nu är här, Herre, att det kan bli en väckelse, att de kan få kanske komma hem så småningom och sprida budskapet om dig. Herre, så vill du välsigna varje församling som är samlad i gudstjänst just nu i vår stad, Herre. Tack att du är levande och vill vara mitt ibland oss. Tack att du vill utföra ditt verk. Låt något nytt hända. Välsigna ungdomarna som ska komma hit och hjälpa oss här i församlingen. Herre, låt oss se att det händer något nytt. Nytt händer, Jesus. Tack att du vill ta hand om oss, var och en och alla våra böner.
Så ber jag här också att du omsluter Helena, Miriam, där de är i Indien. Att du låter dem känna din vägledning och ditt skydd. Och att de får vara i din tjänst. Ta hand om de familjer som vi understödjer på annat sätt i missionstjänst. Du ser familjen Åberg som är i Thailand. Och det missionsbrev vi fick nu, där de ber om att få lära känna speciellt thailändarna bättre och odla vänskapsrelationer med dem. Låt dem få känna att det ska fungera, att de ska få goda vänner där, hela familjen, från de minsta till föräldrarna. Med familjen med Medovic i Spanien, och låt dem få klarhet över vad som ska hända framöver, om det är dags att om de behöver mellanlanda i Sverige eller om de ska fortsätta verka i Spanien under hela året som kommer senare. Var med familjen Ullin i Argentina. Låt dem få känna att de står under ditt beskydd och att de får ta vara på det år som de nu är där. Och att du lägger ditt ord på Andreas hjärta i när han får förkunna och uppmuntra och vägleda människor. Och att du också med Anna Maria är det väl. Jag ber att du välsignar henne och barnen. Tack för att du hör alla våra böner. Amen. Det är väl ingen som har lyckats missa att det varit val i USA. Och en hel del har börjat känna lite oro kring vad det kan innebära framöver och hur det ska påverka världsläget och olika sakfrågor. Men jag såg på nätet när jag läste det där kring detta att det var någon som påminde oss att vi får inte glömma att vårt hopp står ytterst sett inte till någon människa. Och världens hopp inte till någon enskild politiker eller enskild politisk ideologi, utan vårt hopp står till Jesus. Och det uttryck som evangeliet ska få i våran värld. Och på så sätt är då faktiskt församlingen världens hopp. Och vårt sätt att verka för det goda, för Guds rike, är i första hand genom att verka som församling och bygga en församling på den här jorden där vi tror att Guds vilja ska få råda. Och det kan ju vara det vi gör genom vår mission i andra länder. Det kan vara på närmare håll. I veckan var det en familj som hörde av sig som var bekymrade. Det var barns födelsedagar, småbarns födelsedagar och jul som kom och plånboken var tom. Och vi kommer gå in och stötta upp med en ganska begränsad summa, men även små summor kan göra skillnad i ett sånt sammanhang. Och det kan finnas så många olika uttryck för oss att verka för det goda och bygga Guds rike här. Nu är vi inne i en process där vi funderar kring våra prioriteringar och vad vi ska lägga vårt engagemang och också våra pengar på inför nästa år. Och då är det gott om vi kan gå in i det nya året med stort självförtroende och när det gäller det ekonomiska. Och att vi känner att vi har resurser och vi vill satsa dem på det som att bygga Guds rike helt enkelt. Jag ska läsa några verser i Matteus 6, 19 och framåt. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. När vi satsar våra pengar på Guds verk så kommer det på ett eller annat sätt få ett evigt värde. Det vi gör för att skapa det goda i Guds namn, det innebär något alldeles speciellt. Och det ska vi ha tillfälle att göra nu. Pengar samlar vi in i våra kollektboxar, men också finns en kortautomat där man kan ge sin gåva. Och en hel del av oss föredrar att ge via postgiro och inbetalningar och så. Men alla sätt är goda. Vi sjunger tillsammans och samlar in en gåva till församlingens verksamhet.
Oh, Den här hösten så har predikningarna här i Citykyrkan handlat en hel del om lärjungaskap, om vad det innebär att följa Jesus. Och jag kommer att fortsätta på den tråden idag genom att ta er med till en text i Johannesevangeliets 15:e kapitel. Men innan dess så vill jag dela en händelse med er som berörde mig på ett särskilt sätt, där jag fick ta emot Guds kärlek på ett oväntat sätt. För några år sedan så flyttade vi inom Lund och då kom flera av våra vänner för att hjälpa oss. De packade bara kartonger, torkade ur skåp och vi var väldigt tacksamma och glada för deras hjälp. Mitt i den här flyttröran så går jag in i vårt badrum. Och där möter jag Andreas. Han har satt sig ner på golvet vid vårt badkar och börjat skruva upp vår golvbrunn. Och jag vet inte om du har rensat en golvbrunn någon gång. Men det är någonting av det äckligaste som jag vet. Att få gräva i slam och smuts och hårrester och annat som med tiden har liksom kläggat ihop till en brun illaluktande sörja. Det är ingen trevlig uppgift. Och min första reaktion när jag ser att Andreas börjar skruva upp vår golvbrunn, det är ett starkt nej. Aldrig ska han få sätta sina händer i vår familjs samlade smuts. Men Andreas, han säger någonting som jag får svårt att värja mig mot. Jag minns inte ordagrant exakt vad han sa, men innebörden var att om jag ansåg att vi var vänner på riktigt, då fick jag vara så god och öva mig i att ta emot hans hjälp. Och så blev det. Kärlek som gör det oväntade och går utöver det som vi förväntar oss, berör och lämnar avtryck. Jag har inte glömt den här händelsen, både för att det var ganska jobbigt och för att det var fantastiskt på samma gång. Nu vill jag ta er med till Johannes evangeliets 15:e kapitel. Och där ska vi läsa ifrån vers 11 till vers 17. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, till en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför jag har låtit er veta allt vad jag har tagit emot och hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det här textstycket finns med i ett sammanhang som brukar kallas för avskedstalet. Och i det så tog Jesus upp bland det sista som han sa till sina lärjungar. Älska varandra så som jag har älskat er. Det är ingen liten utmaning som Jesus levererar till sina lärjungar. I vår tid så finns det en trötthet och misstro inför stora ord, eftersom de ofta har visat sig ha ganska lite med verkligheten att göra. Många ord ifrån makthavare, politiker, chefer och andra typer av ledare följs ibland av besvikelser när det har visat sig vara just ord. Om vi läser Nya testamentet så ser vi att Jesus använde många stora ord. Men vi kan också se att hans liv var helt sammanflätat med de ord som han använde. Ofta så handlade Jesus först och undervisade sen utifrån det som han hade gjort. När Jesus sa orden om att lärjungarna skulle älska varandra, så som han hade älskat, då hade han samma kväll tvättat sina lärjungars fötter. Han som var deras mästare, han hade rest sig vid det bord där de delade måltid tillsammans. Han hade hällt upp vatten, han hade bundit en handduk kring sin midja, han hade böjt sig ner och börjat tvätta lärjungarnas smutsiga fötter. Och det var ingen trevlig uppgift, därför att de flesta gick i sandaler på den här tiden och blev verkligen smutsiga av vägdamm och annat. Nu i vanliga fall så var det slavarnas uppgift att tvätta fötter. Nu hade han som var den högste böjt sig ner i kärlek för att betjäna sina lärjungar. Den här oväntade handlingen väckte reaktioner. Precis som att jag fylldes med en stark känsla av motstånd när vår vän började gräva i vår golvbrunn, så fylldes en av lärjungarna, Petrus, med en liknande känsla. Aldrig någonsin ska du få tvätta mina fötter, ropar Petrus ut. Men när han förstod att det Jesus gjorde stärkte deras gemenskap, då gav Petrus med sig och ville bli tvättad hela han. Jesus kärlek till sina lärjungar fick honom att tvätta fötter. Kärleken gick längre än vad omgivningen hade räknat med. Om vi vill följa Jesus så behöver vi odla vänskap som inte bara stannar vid att dela det enkla och det vackra. Vi behöver också möta varandra i det som vi inte är stolta över och betjäna varandra med det som är svårt på riktigt. Ibland leder oss kärleken till att göra det oväntade, att sträcka oss utanför det som vore enklast i stunden. Vers 13. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. När Jesus säger de här orden är han på väg mot en avrättningsplats. Han vet att han snart kommer att fängslas, plågas och dö på ett kors. Hans vänner, de som han precis hade böjt sig ner för att tvätta fötterna på, de kommer att överge honom för att fly och rädda sig själva. Ingen kommer att stå kvar. Ändå väljer Jesus att följa kärlekens väg för de vänner som svek, för alla ofullkomliga människor i den här världen, för att vi ska få en möjlighet att ta emot Guds kärlek och frälsning. Guds kärlek i Kristus är ingen belöning som ges oss när vi är tillräckligt goda. I Romarbrevet 5, verserna 6-8 så läser vi: medan vi ännu var svaga, dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Guds kärlek och frälsning är en gåva som ges oss oavsett hur våra liv ser ut. Om vi vill ta emot den och låta vänskapen med Gud växa, behöver vi också låta honom röra vid det i våra liv som inte är vackert och rent. Det som vi ångrar och skäms över. Även om det tar emot så behöver vi ge Gud tillträde till det som är våra golvbrunnar, våra smutsiga fötter. Vers 14. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Det här kan ju låta ganska hårt. Om ni gör som jag säger får ni vara mina vänner. Det låter som någonting som hade kunnat sägas på en förskola. Vad är det för vänskap? I en bibelkommentar så hävdar teologen D.A. Carson att man inte ska förstå versen som att det är lärjungarnas lydnad som gör dem till Jesu vänner. Snarare ska man tänka från andra hållet. Det är lärjungarnas vänskap med Jesus som leder till deras lydnad. Vänskapen kännetecknas av lydnaden. Om en nära vän som vi älskar och har förtroende för ber oss om något så upplever vi det sällan som ett hårt krav. Det finns en glädje i att försöka möta vår väns önskan. Vad är det då Jesus ber sina lärjungar om? Jo, i det här sammanhanget så handlar det om att de ska visa varandra samma kärlek som han har visat dem. Bibeltexten är tydlig med att vår relation, vår vänskap med Jesus alltid hänger ihop med våra relationer till andra människor. Som kyrka så klingar det ihåligt och falskt. Om vi pratar om Jesu kärlek, om den aldrig kan doftas, smakas eller erfaras i vår gemenskap. Hur kan vi här i Citykyrkan få vara en gemenskap där Jesus självutgivande kärlek tar gestalt och blir synlig i våra relationer med varandra och med omgivningen? Ja, det glädjande är att det sker redan. Jag vet att det är många av oss som kan berätta om hur vi har fått möta Guds kärlek genom den här församlingen. Mattias delade något innan. Jag och min familj, vi trampar varje dag där hemma på ett uttryck för Guds kärlek genom den här församlingen. När vi kom nya till Citykyrkan i våras, då bad vi några byggkunniga församlingsmedlemmar om råd när det gällde renovering av vår matta. För trappan i vårt radhus var väldigt nedsliten och full med färgfläckar som inte gick bort. Vi bad om tips och det slutade med att en av våra nyfunna vänner här i kyrkan själv köpte in nålfilt och tog en av sina semesterdagar för att hjälpa oss att lägga den här mattan i trappan. Ofta när vi går i trappan där hemma så fylls vi av tacksamhet över Guds omsorg och över våra vänner i församlingen. Många av er skulle säkert kunna fylla i med era berättelser om hur vänner i församlingen har fått uttrycka Guds kärlek till er. Men det finns också de som kan berätta om tillfällen när de stora orden i kyrkan har stannat vid att vara just ord. Det kan skapa sår och besvikelse. Att älska varandra är ingen lätt sak. Både i och utanför vår församlingsgemenskap så finns det behov som ropar efter Guds kärlek genom ögon som ser, öron som hör och händer som med respekt och varsamhet vill komma till hjälp. Vers 15. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Lärjungarnas relation med Jesus bygger inte på att de ska lyda i blindo bara för att han är deras herre. Det var det vanliga förhållandet mellan tjänare och herrar på Nya testamentets tid. Slavarnas rättigheter var mycket begränsade. De betraktades som ägodelar och förväntades att lyda sin herre bara av anledningen att de hade en herre och att han var deras herre. När Jesus kallar sina lärjungar för vänner så används det i den grekiska texten ordet philos. Och det är ett ord som används om den som är nära och välkänd, en personlig vän. Jesu vänskap med lärjungarna var inte jämlik för han var deras herre, men den var ömsesidig. Han låter lärjungarna få veta allt det som han har hört av sin fader. Jesus har ingen dold agenda. Hans relation med lärjungarna bygger på frihet och delaktighet. Han bjuder in och kallar lärjungarna till att få ta emot hans kärlek och vara delaktiga i Guds handlande i världen. Men han tvingar dem inte. De är fria att följa och fria att gå sin egen väg. Det ledarskap som Jesus utövar skulle det behövas mer av i den här världen. Han är den Herre som inte vinner efterföljare genom att skrämmas, tvinga eller smickra sig fram. Han lockar inte med tomma löften om framgång och lycka. Jesus ger sig själv till världen i kärlek. Och hans lärjungar, det är de som berörs av den kärleken och i frihet och glädje väljer att börja följa i hans fotspår. Då och då kan vi som vill leva som Jesu lärjungar idag behöva påminnas om den frihet som finns kring Jesus. För det kan lätt smyga sig in känslor och tankar av krav och borden. De uppgifter vi gör i församlingen och de goda handlingar som vi ibland försöker göra mot våra medmänniskor kan då och då kännas betungande. Vår glädje och kraft kan sina. Då behöver vi både ställa oss frågan om vi gör det vi egentligen har gåvor för, kanske gör vi ibland alldeles för mycket. Men då och då när det känns tungt så kan det också räcka med och bli påminda om varför vi gör det vi gör för att återfinna glädjen. Häromdagen stod jag och sorterade rentvätt där hemma. Och jag kände en sån frustration över att tvättberget var så stort. Och jag fick känslan av att det har ju verkligen växt de sista månaderna. Och jag stod där och var irriterad och rensade och sorterade. Och så plötsligt så slår det mig. Ja, det har växt. Och det finns ju en anledning till det. Och den anledningen är ju vår lilla fantastiska dotter som föddes i mars. Och när jag liksom bara kom på det där och då och fick den där insikten om att det jag står här och gör i min frustration, det har en orsak. Då fylldes jag av glädje. Tvättberget blev inte mindre och jag är fortfarande frustrerad och det kommer tillbaka. Men jag fylldes av en glädje när jag tänkte på vad som var orsaken till att jag gjorde det jag gjorde. Det finns en glädje i de självutgivande kärlekshandlingar som görs av fri vilja. Nu ska vi som hastigast stanna vid de två sista verserna i texten innan jag går in för landning i predikan. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Åter så påminns vi om att det är Jesus som tar initiativet till vänskapen med lärjungarna. Han har älskat dem först och utvalt dem till att bära frukt i världen. Frukt kan i Nya testamentet handla om mission, hur budskapet om Jesus och hans kärlek i ord och handling sprids vidare till fler människor. Frukt kan också handla om hur goda egenskaper som kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och så vidare växer i lärjungarnas liv genom anden. Oavsett vilken frukt som avses här så är det bestående. Det som vi får vara med och ta emot och ge vidare av kärlek, det är bestående och lämnar avtryck i den här världen. De här verserna ger oss ett trösterikt budskap som lärjungar. Vi lämnas inte ensamma i vårt kärleksarbete. Vi får be Fadern om hjälp, står det. Vi har en älskande Fader att vända oss till och han är inte en snål givare. Jag stannar här, men innan jag slutar så vill jag skicka med två utmaningar kring lärjungaskap som har väckts i mitt eget möte med texten. Och väcker texten något annat i mötet med din situation, så ta vara på det som texten väcker hos dig. Den första utmaningen som jag har stannat upp vid lite extra, det handlar om att ta emot Guds kärlek. Texten som vi har lyssnat till talar om att vi är älskade och valda som Jesu vänner. Att följa Jesus, att vara hans lärjunge, det innebär att upptäcka att man är älskad. Och det kan låta enkelt, men det är väldigt svårt i en värld som gång på gång vill berätta motsatsen. Där vi ständigt blir jämförda, granskade och bedömda. Ibland är det vi själva som är våra hårdaste domare. Så min fråga som jag vill skicka med till oss, till mig själv och till oss alla, det är: hur kan vi som vill följa Jesus ännu mer rotas i hans kärlek? Och låter vi Jesus kärlek få röra vid de områden i våra liv där vi skulle behöva honom som mest? Eller håller vi honom på ett lagom avstånd så att vi slipper förändras? Den andra och sista utmaningen som jag vill skicka med handlar om kyrkans gemenskap. Texten visar att lärjungaskap handlar om att lära sig älska som Jesus. Det är inte lätt, och det är, tänker jag, ett pågående kärleksarbete som aldrig blir färdigt på den här sidan om evigheten. Och som jag nämnde innan så är vi många som har glimtat Guds kärlek genom den här församlingen. Och det är viktigt att tänka på och glädja sig över och se allt gott som redan finns. För det är så lätt att bara fastna i det som man saknar. Men när det är sagt så behöver vi fundera på: var behöver kärleken växa mer hos oss? Finns det attityder i mitt liv som hindrar kärleken? När blir jag en åskådare som kanske mer tänker och tycker om andras brister? Istället för att söka öppna samtal och fundera på hur jag kan bidra till det jag längtar efter. Jesus älskade sina lärjungar mitt i deras ofullkomlighet, i glappet mellan det de ville och det som blev. Kan vi lära oss att älska en församlingsgemenskap och överlåta oss till den mitt i alla brister? Eller väntar vi på att den ska förändras innan vi anstränger oss för att älska? Och då menar jag inte att vi ska sopa saker under mattan eller låtsas som att vi inte ser det som verkligen behöver förändras. Men jag tror det finns en hemlighet i att öva sig på att älska först. För i kärleken finns mycket kraft till god förändring, både hos individer och i församlingen. Jesus bjuder in oss till att ta emot hans kärlek och lära oss älska som han. Inbjudan är fri. Den kärlek som Jesus bjuder in oss till att ta emot och ge vidare, den leder oss inte alltid den enklaste vägen. Men den vill alltid leda oss mot en djupare glädje. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du älskar den här världen. Precis så som den är. Tack att du har gått till korset. För att lida och dö och i kärlek ge dig själv för den här världen. För var och en av oss, mitt där vi är, så som våra liv ser ut just nu, inte som vi hade önskat att de skulle se ut, utan du älskar oss mitt i det ofullkomliga. Tack för din kärlek till oss var och en. Hjälp oss Herre som vill vara dina lärjungar idag, att se hur vi kan få vara med och dela den vidare. Också när det innebär att sträcka sig längre än det som kanske är förväntat. När det innebär att få göra det oväntade. Jesus, öppna våra hjärtan, vidga dem för din kärlek. Både så att vi ännu mer kan få rotas i att vara älskade. Och så att vi kan få ge den kärleken vidare. Amen.
Frihet och delaktighet talade Josefin om. Det här att leva i den kärlek som har sin källa hos Gud. Och det är nu upp till oss vad vi gör utav det ord som vi hört. Det finns några uttryck här vi kan ta del utav. Den som skulle vilja ha att någon ber med en personligt för någonting som ligger på hjärtat kan söka sig fram här till Josefin, så har hon möjlighet att be med dig. Vill man ge uttryck för att det är någonting konkret som jag vill överlåta till Jesus, så kan man naturligtvis göra det i sin bänk. Men för många av oss fungerar det ganska bra om man får involvera kroppen och göra någonting handfast, att det blir tydligt för oss att vi gör det. Det ligger några stenar i en skål bredvid korset. Man kan ta en sån sten och lägga den vid korset som ett tecken på överlåtelse och som en aktiv bön. Vill man tända ett ljus och ställa vid korset, så går det också bra. Och ljuset blir då en fysisk handling som markerar den bön vi har. Man kan också skriva sin bön, lägga i en av två skålar här. En skål som vi lyfter utan att läsa tillsammans när vi ber sen. Och en skål om man vill att vi läser det här bönämnet och ber tillsammans för det. Där kan man också ta med sig en hälsning ifrån Bibeln. Ett bibelord som man kan ta med sig hem och bära på och grunna på. Lasse Mattsson kommer stå i ena hörnet här nere för den som vill ta emot bara en kort, enkel välsignelse. Utan att man nämner något konkret, så får man ta emot en enkel välsignelse när han lägger en hand på din axel. Men det går också bra att sitta kvar i sin bänk om det känns rätt. Och vara stilla och be. Sjunga, för det ska vi göra. Sara, Peter, leder ni oss i sång. Och så är ni välkomna att ta del av detta.
Thank you.
Närmar oss slutet utav gudstjänsten. Så tack för vad ni har bidragit med, alla på olika sätt. Är det någon som hade tänkt på en sån här liten ros, dagens ros, som man ville dela med sig av? Så får ni välja i sådana fall om ni vill berätta om den på kyrkkaffet för dem ni sitter med, eller om det är någon som känner att det här skulle jag vilja berätta just nu. Det blir berättelser vid kyrkkaffet då. Nåd från vår Herre Jesus Kristus. Kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Ande åt er alla. Amen.
Nu.
Det kom en insändare här i fredags. Tack för den. I korren. Till kyrkfrukosten vid den 26. Och är det någon som vill anmäla er till nästa lördag, så hugg mig på en gång. Men jag ska fixa ett papper och skriva upp sig på för den 26. Också finnas här ute ifrån Ölins och ifrån Åbergs, så läs gärna dem.